Lyssna till Herrens ord, sidan 1491. De kom till Betsaida. Där förde man fram en blind man till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sen spottade han på hans ögon, la händerna på honom och frågade: ser du något? Han öppnade ögonen och sa: jag ser människorna. De går omkring, men de ser ut som träd. Då la Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställd och såg allt tydligt och klart. Jesus skickade hem honom med orden: gå inte ens in i byn.
Hallå, hallå. Jag vill ju börja med att faktiskt säga ett stort tack till min kära fru som har gjort det möjligt för mig att förbereda predikan idag. Det är verkligen inte givet med tre barn och en liten. Så om ni tycker att någonting som jag säger idag, så får ni gärna tacka min kära fru också då, för det är ju indirekt en predikan genom henne också då. Tänker på Anna och Miriam som jag vet drar stora lastar hem också. Tackar för det. Så, dagens predikotext. Titeln är Jesu ömsinta makt att hela blinda. Med en något mer utläggande mening blir det följande: att Jesus undervisning om vilka vi är gör oss ödmjuka med vad vi tror oss veta om Gud och hans vägar, så att vi alltid kan förundras över Guds kraft och vilja att ge andligt blinda en klar syn och ett hopp genom sin son Jesus Kristus. Lite längre utläggande mening. Men vi kommer idag se hur texten visar att Jesus är Gud, att han har makt att hela, att han är förutsagd, att vi kan förutse hans kungarike och att texten även kommer bekräfta en kommande dom. Vi kommer även ta en omväg för att se på det vetenskapliga och filosofiska bevismaterialet som pekar på att Nya testamentet är sant. Och sist kommer vi se att det oförglömliga fysiska helandet i två steg som vi har läst om även liknar lärjungarnas resa till att lära känna Gud. Så ungefär den ordningen kommer vi även gå igenom under predikan. Vad är väl en predikan om man inte kommer ihåg någonting efteråt eller inte berörs av någonting? Så idag så har ni i ert häfte tre olika kolumner. Är någon som saknar penna så har jag en extra penna, kom på. Men den första kolumnen är ödmjuka syndaren. Det är egentligen tre olika mål, perspektiv med bibelutläggande undervisning som valt för inspiration att sätta där. Där ödmjuka syndaren handlar ju om att förstå vilka vi är, att tillåta sig att bli korrigerad. Det handlar bland annat om att förstå den liknelse som Jesus själv berättar i Lukas evangeliet. Ni vet den om farisén och tullindrivaren som skulle gå och be. Där tullindrivaren, han ställde sig i ett hörn, stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan han slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Och där Jesus sa: jag säger er, han, alltså tullindrivaren, gick hem rättfärdig, inte den andra. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och vi kristna, vi är verkligen inte perfekta på något sätt. Och fastän vi har den perfekta förebilden och frälsaren. Men en annan liknelse passar in där, att vi kristna är bara tiggare som visar en annan tiggare vart det finns mat. Så lite tankar kring den första perspektivet. Så nästa kolumn är upphöja frälsaren. Som handlar om att förstå vem Jesus är. Hans personlighet som ger kunskap om vem Gud är. hans makt och härlighet, hans allvetande och fullständiga rättvisa och samtidigt hans, fulländade kärlek som ger oss hopp. Och fastän vi har sett sanningen om oss själva så finns det ett hopp på grund av vad Jesus har gjort för oss. Och sista kolumnen, främja helgelse. Då tänkte jag att det var inte så länge sedan jag själv förstod helgelse. Så jag tänkte bara nämna en definition där. En allmän betydelse av helgelse. Tillstånd av egentlig funktion. Alltså att helga någon eller något är att avskilja den personen eller saken till den användning som dess designer syftade till. Så i teologisk bemärkelse så innebär det att helga saker helgas när det används för det syfte som Gud avser. Och en människa är därför helgad då han eller hon lever enligt Guds design och syfte. Så tre perspektiv att fundera över idag och fyll gärna i. Så, vi går tillbaka till texten, vers 22. Ni får gärna följa med. Jag tänkte ta en första vända där jag lite kort går igenom den bara. Några till tankar så att ni kommer tillbaka in i texten. Så lärjungarna, de kom till Betsaida och Jesus kom till Betsaida. Och ja, var det en viktig by? Var det viktigt att de var där? Ja, kanske. Eftersom det slutar i vers 26, gå inte ens in i byn, så verkar det som att det kan symbolisera något. Så väl där så var det några som förde fram en blind man till Jesus. Det som förde fram den blinde mannen bad Jesus att vidröra honom. Det verkar ju som att de förstod vem Jesus var. Att de här även hade hört talas om vad Jesus gjorde. Men Jesus helar inte mannen där och då. Han tar den blinde mannen i handen och leder honom ut ur byn. Och där, tänk att få hålla Jesus i handen under den här promenaden ut i byn. Bara det är nog en rätt stor grej. Men varför denna vandring ut i byn kan man fråga sig. Sedan spottar Jesus på mannens ögon. Han la händerna på honom och frågar om han ser något. Han öppnade ögonen. Och det är alltså den blinde nu som öppnar ögonen. Det är ju häftigt. Jo, den blinde berättar att han ser. Och det, så det verkar ha skett ett mirakel redan där. Men han ser inte skarpt. Han ser suddigt. Så och han berättar detta. Och Jesus la händerna på hans ögon igen. Och nu fick han en fullständig återställd och skarp syn. Och det är ju häftigt att få tillbaka en syn genom det här sättet i två steg. Tänk om du hade varit blind och fått möta Jesus och varit med om det här. Kanske du har fått en ny tanke när vi gått bara titta på texten igen. Och om den här texten verkligen är sann, att detta verkligen har skett, att det står skrivet, så är det lätt att förstå att ett mirakel har skett. Att Jesus verkligen har makt att hela en blind. Det är inte så svårt att dra den slutsatsen. Vidare fick jag även känslan av att texten inte bara handlar om det fysiska helandet. Att leda den blinde ut ur staden. Att Jesus la händerna på honom två gånger. Flera kontraster mellan blind och att se. En resa från blind. Att se suddigt, att se klart. Det är flera underliga saker. Så det verkar finnas något mer som författaren vill berätta med den här berättelsen. Och man kan lägga märke till att texten är skriven också från ett ögonvittnesperspektiv. Och vem skrev egentligen Markus evangeliet? Är det någon som kan gissa? Från det bevis vi har så är Johannes Markus, en person Johannes Markus, den enda tydliga kandidaten till Markus evangeliet. Omfattande belägg från tidiga kyrkofäderna bekräftar att Petrus vidarebefordrade berättelser om Jesu ord och gärningar till sin följeslagare och författare Johannes Markus. Så det är alltså ögonvittnesskildringar från Petrus som är skrivna av Markus. Och dateringen är ungefär 50-talet. Vissa säger slutet på 60-talet och vissa säger slutet på 40-talet. Så det är ganska nära ändå in på Jesu död. Eller efter Jesu död uppståndelse. Och ordningen i berättelserna i Markus evangeliet har stor betydelse. Och genom att försöka läsa texten i sitt sammanhang så kan vi komma närmare för vad författaren vill säga. Vi kan få svar på frågeställningar som vi har ställt oss. Och det är här som det är spännande med Bibeln, att få upptäcka, att gå långsamt fram, att få upptäcka lager på lager och se kopplingar både till andra stycken i Bibeln men också in i sitt eget liv. Så låt oss börja igen, men där vi tar lite större reflekterande pauser. Så, vers 22. Det kom till Betsaida. Där förde man fram en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. I Markus evangeliet kapitel 6 kan vi läsa om brödundret. Hur Jesus i närområdet till Betsaida hade mättat 5000 män. Vilket innebär att det kanske var mellan 20 000 till 25 000 personer, allt som allt, med kvinnor och barn. Ett sådant mirakel sprider sig ju såklart. Folk talar om det. Det var inte heller konstigt att de inte visste att Jesus var en man som helade människor genom beröring. Det kan vi läsa redan från första kapitlet i Markus evangeliet, där Jesus botar Petrus svärmor. Där han tog hennes hand och reste henne upp. Och hur han sedan, direkt efter, kommer nästa, i vers 40 kapitel 1, där Jesus helar en spetälsk genom att röra vid honom. Jag vill läsa vers 40 där också. En spetälsk man kom fram till honom och föll ner på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. Även i Markus kapitel 3 kan vi läsa: Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd av folkmassorna. För han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på honom för att röra vid honom. Den här texten är ju, den är ju mäktig. Den visar ju som att Jesus, han är ju som en popstjärna. Han är ju som värsta superhjälten. Alla vill vara nära honom. Han måste ha en båt redo här så att han inte blir nedträngd i vattnet. Åtminstone för då. För när folket sen börjar förstå att Jesus har inte kommit för att störta det rådande etablissemanget med våld, så börjar de droppa av. Den ena efter den andra. De tröttnade och många gick därifrån. För att förstå berättelsen lite mer är det också bra att förstå hur blinda hade det på den tiden. Och blinda fick inte vara med i synagogor. De ansågs som orena. Judarnas syn på blinda var att de hade fått vad de förtjänade genom sina egna och genom föräldrarnas synd. Så även andra människor, speciellt ledare runt om, de vill inte ens ta blinda i handen eller ens röra vid dem. Så att vara blind, det var att vara utstött. Vilket till viss del kanske fortfarande är fallet. Det finns även andra intressanta kopplingar till bland annat Johannes döparen när det gäller blinda. Johannes döparen, som ni vet, han hade ju själv döpt Jesus. Han hade sett Guds ande komma ned som en duva och hörde en röst från himlen säga: du är min älskade son. Du är min utvalde. Men trots detta så ville Johannes senare dubbelkolla och försäkra sig om, men vem är den här, är Jesus verkligen Messias? Så han skickade några av sina efterföljare för att fråga Jesus själv: är du den som vi har väntat på? Kommer ni ihåg vad Jesus svarade när Johannes efterföljare kom? Vi kan läsa i Lukas 7:22 där Jesus svarar: gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört. Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Att blinda ser, varför skulle det vara ett så tydligt tecken på att Jesus var Messias? Ni kanske har någon gissning. Vi har ju gått igenom det tidigare söndagar. Svaret står ju i Gamla testamentet, nämligen att de stora profeterna redan för flera hundra år tidigare hade sagt vad Messias skulle göra. Redan 700 år före Kristus i Jesaja så kan vi läsa i bland annat kapitel 29, vers 18. Den dagen ska de döva höra bokens ord, och de blindas ögon ser, och dunkel och mörker. De ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. De fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Och det finns flera ställen i Jesaja och även i psalm 146 och flera ställen som pratar om just Guds makt och Guds rike som ska komma genom att blinda se. Tillbaka till dagens text. Och vi fortsätter i vers 23. Om ni har era biblar uppslagna här. Då tog han den blindes man och ledde honom ut ur byn. Jag vet inte om ni reagerar på samma saker, men först att Jesus verkligen inte är som någon av dåtidens ledare. Han tar den blinde i handen. Relativt intimt, om ni tänker själva att ni skulle fatta er grannes hand här och ta den i handen och dessutom hålla kvar länge genom en hel by. Så det är en ömsint handling och beröring. Och den blinde låter sig ledas av Jesus. Och det känns som att det egentligen här helandet börjar. Redan här började. Och det känns ofrånkomligt att ställa frågan, låter jag själv Jesus leda mig? Låter du Jesus ta dig i handen och leda dig framåt? Känner du Jesus tillräckligt väl för att låta dig ledas? Har du förtroende nog för att låta honom leda dig? Och här kommer jag göra en lite vågad omväg. För när det handlar om att skapa en relation och börja lita på någon. Och att börja tro på Jesus, så är det både känslomässigt och intellektuellt. En intellektuell sida som man behöver förstå grunden till. Vad du tror är anledningen till att det är så många som så en fråga till er. Varför tror ni att så många lämnar kyrkan efter de kanske vuxit upp i ett kristet hem och sen så går de ut och flyttar? Varför tror ni att de lämnar kyrkan? Jag tror att en av anledningarna till att många lämnar upptäcktsfärden med Jesus är att det inte är grundade i Bibeln. Att det är allt för lättvindigt. Låter sig övertygas eller ryckas med i den sekularisering och den rådande kulturens världsbild. Och det är inte så konstigt när hela universitetsvärlden domineras av en ateistisk och ateistisk materialism. Så jag har samlat ihop och försökt sammanfatta. Om ni går till längst ner på er sida så ser ni fyra frågor. Och de är tagna ur en man som heter Frank Turek och hans bok I do not have enough faith to be an atheist. Och det var en ganska kul titel, tycker åtminstone jag. Fritt översatt och på svenska så är den: jag har inte tillräckligt med tro för att vara en ateist. Vill du fördjupa dig i någon av de här frågorna så kan jag tipsa om att googla på Frank Turek Session 1 till exempel, så kommer man till en undervisningsserie. För det finns så mycket material där ute. Det finns så mycket bevismaterial kring det här. Och den första frågan, och hur de här frågorna hänger ihop, är att om du svarar ja till samtliga de här fyra frågorna så kommer du komma fram till att kristendomen är sann. Så den första frågan, existerar sanning? Som den rådande världsbilden är sann, att det inte finns någon tro eller att sanning är relativ, ja, då kan uppenbarligen inte Bibeln vara sann. Å andra sidan så kan ju inte heller någon ateistisk bok vara sann. Så vad är det för sanning vi pratar om? Och då behöver vi prata om logik. Ett av logikens grundläggande lagar kallas lagen om icke-motsägelse. Det vill säga att ett påstående som motsäger ett annat påstående, de kan inte båda samtidigt vara sanna. Så det är lagen om icke-motsägelse. Och den lagen, den hjälper oss att se vad som är falskt. Och vidare behöver vi också inse att sanningen är absolut. Det vill säga, något som är sant för alla personer, för all tid och för alla platser. Och det bästa verktyget för att bemöta eventuella invändningar mot det här, det är att tillämpa deras påstående, alltså invändningen, mot sig själv. Och det är ett fantastiskt verktyg. Testa det gärna. Ett exempel på det här. Om någon påstår det finns ingen sanning, vänd det påståendet mot sig själv. Så då kan du svara, är det sant? Är det sant att det inte finns någon sanning? Det blir alltså en logisk motsägelse som förstör sig själv. Ja, och jag tror, granskar du den här frågan seriöst så kommer du komma fram till, ja, det finns en sanning. Så fråga nummer två, om man går vidare, existerar Gud? Ja, här behöver man egentligen definiera, vad menar vi med Gud? Och det som vi menar och som judisk och kristen tro Bibeln menar är ju att vi pratar om en teistisk Gud. Det vill säga en Gud som är tidlös, rumslös, immateriell, mäktig, moralisk, personlig och intelligent skapare. Som har skapat allt och upprätthåller allt. Vars alla attribut är oändliga. En ganska lång definition. Men här finns en uppsjö av olika gudsbevis. Bland annat det kosmologiska argumentet som utgår från att allt som sker i tid och rum har en orsak. Och det handlar om Big Bang, att det verkligen, vetenskapen och alla bevis pekar på att det finns en början. Om allting har en orsak så måste det finnas en icke-skapande skapare, alltså en icke-skapad orsak i början. Precis som Aristoteles beskrev och som Bibeln säger, den stora jag är. Ja, så kosmologiska argumentet finns för att Gud existerar. Det finns teleologiska argumentet, eller argument kring design. Att det finns så mycket matematik och fysikaliska konstanter som pekar på att det är för bra ordnat, det är för exakt. Det är för precis. Om vi bara ändrar den minsta lilla ändring så skulle ingenting finnas till. Universum skulle inte finnas till. Och det finns analogi med DNA som vi alla vet finns i människor. Och det är precis som ett meddelande. Om du ser ett meddelande, någon har skrivit en lapp, en post-it-lapp och satt på väggen. Så inser du direkt att det här kommer från en intelligent varelse. Och DNA, det är ju precis som ett meddelande. Men det är 3,5 miljarder bokstäver i precis rätt ordning. Så detta designargument är väldigt starkt också. Och det moraliska argumentet, den tredje kategorin här. Det säger att om det finns en enda gärning där ute som är moraliskt felaktig. Till exempel att tortera barn för skojs skull. Om vi anser att det är felaktigt, då måste det finnas en gud. Varför då? Jo, för om det inte finns någon standard utanför mänskligheten, då är allt bara fråga om en åsikt. Det skulle då vara din åsikt gentemot barntorterarens åsikt. Utan Gud, utan en moralisk givare, skulle inte finnas en grund till moral överhuvudtaget. Givetvis, inte sagt att man behöver Gud för att vara moralisk, men för att ha en grund till att moral finns överhuvudtaget. Det finns så mycket mer bevismaterial. från vetenskap och filosofi som med resonemang skapar en väldigt övertygande bevisbörda. Givetvis finns det flera invändningar, men det finns också flera bra svar till varje invändning. Och det är inte avsaknaden av bevis eller argument som jag tror de flesta säger att Gud inte finns, utan det är att elefanten i rummet är moral, sex och makt. Och som vi även ser i den här texten och i tidigare texter, eller relaterade texter till dagens text, att om Gud skulle existera så skulle det innebära att vi inte bara är ansvariga gentemot oss själva utan också mot Gud. Och således borde vi låta Gud påverka hur vi ser på moral, hur vi ser på sex, hur vi ser på makt. Och det är just där som många inte vill släppa in Gud. Och det är precis som i Herodes surdeg och som i fariséernas surdeg. Det här är områden som är... Alla vet om det, men ingen vill prata om det. Så det var den andra frågan. Existerar Gud? Den tredje frågan, är mirakel möjliga? Och första gången du får det förklarat för och du ser hur du faller på plats, så är det en befrielse att se att det faktiskt är en rationell slutsats att tro att mirakel finns och är möjliga. För sig, om det största miraklet redan har inträffat, att det finns en Gud som har skapat allting, ja, då borde det inte omöjligt för den. Det borde vara en baggis för någon att låta gå på vattnet om den skapat hela universum. Och som C.S. Lewis säger det, om Gud existerar så existerar mirakel. Så det är tredje frågan. Fjärde frågan. Är Nya Testamentet sant? Ja, denna fråga behöver egentligen brytas ner i två underpunkter. Har vi en exakt kopia av det ursprungliga Nya Testamentet? Och den andra underfrågan. Berättar det ursprungliga Nya Testamentliga dokumenten sanningen? Och det här, den första frågan, om vi har en exakt kopia, den har besvarats. Och jag skulle säga att alla historieforskare, de är helt eniga om att det är mycket tillförlitliga kopior av Nya Testamentet. Det finns ingen seriös professionell eller någon som har verkligen satt sig in i det som påstår något annat. För att besvara den andra frågan, om är Nya Testamentet verkligen sant, så kan man titta på 7 områden som leder till väldigt starkt bevis. Dels är det tidiga källor, det är ögonvittnesskildringar, det är pinsamma berättelser, olidliga dödsfall, utförlig vittnesbörd, förväntade förutsägelser och både kristna och icke-kristna övriga författare utanför Bibeln. Och dyker man ner i de här respektive 7 områdena, så tror jag också att där att ni kommer komma fram till att svaret är ja. Så med denna utsvävning nu så vill jag bara säga att vi kan stå trygga som kristna att våga utmana både Bibeln och olika resonemang, och framförallt ateister som kommer med frågeställningar om att om det där är inte rationellt, eller åh, ni bryr inte om kunskap. Så det går att även med rationellt och med stöd av vetenskapen visa att vi vågar lita på Jesus och Bibelns ord om honom. Så tillbaka till Betsaida och att Jesus leder mannen ut i byn. Så vers 22 där. Så en direkt tillämpning på den texten skulle kunna vara att vi alla på samma sätt ska hjälpa människor att föra människor till Jesus. Men inte för miraklernas skull, utan för Guds ära skull och deras eviga liv. Att vi ska leda människor med ömhet bort från världsligt fokus och vidare till något som smakar gott i längden. Något som ger liv. Och varför leder mannen ut i byn då? Jesus tar med den blinde mannen på en resa bort från sålet, bort från de eventuella vännerna, om man hade sådana, som var mirakel- och jipposökande, de invånarna i Betsaida. Och antagligen var det en ganska lång promenad. Och Så. Det blev en lång paus. Det var en lång promenad. Det kanske 30 minuter. Undrar vad ni tänkte där. Om ni förstod det djupa med detta. Ja, att spotta på någon. Det kommer sen när de är där ute. Då spottar Jesus på någon. På den enda rimliga förklaringen som jag har lyckats skrapa fram, för att visst reagerar man på detta, att någon spottar i ansiktet. Men det är att på den då så såg man inte saliven så lika äckligt. Det var något mer naturligt än det var idag. Och att det är en förklaring på Jesus, att Jesus överför sin kraft från sig till mannen genom att både salivet och genom sin beröring. Och sedan kom någonting som är viktigt. Jesus frågor som är så uppfriskande och applicerbara även för oss. Han frågar, ser du något? Han förväntar sig någon slags respons. Den här mannens andliga tillstånd och tillfrisknande, det är en undervisning för lärjungarna. Och den blinde, han öppnade ögonen och han sa det, vers 24, jag ser människorna, det går omkring, men det ser ut som träd. Och här är det härligt att den blinde mannen ärligt erkänner sitt suddiga tillstånd. Tänk om man inte hade sagt att det var så han såg. Det kanske var förväntningar runt om att Jesus hade ju lagt händerna på honom, det är nu det skulle hända, men han ser suddigt. Han ser män som ser ut som träd. Så det var gott att den här blinde mannen var ärlig och förklarade hur det låg till med sitt tillstånd. Att han såg inte fullständigt. Och vi kommer återkomma till den här frågan. Men först vers 25. Då lade Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställd. Och såg allt klart och tydligt. Vilken makt, va? Mannen fick en fullständigt klar syn. Han gick från att varit blind till att se suddigt till att se fullständigt klart. Han såg på nära håll, han såg på långt håll. Hans syn var helt återställd. Hans suddighet var helt borta. Och det här är någonting som är gemensamt för alla Jesu mirakel och helande, att han tar personer från sjukdom till fullständigt helande. Och nu har det gått så långt, så nu får ni gärna stå upp, för nu ska vi ta sats för den sista versen. Så ni får gärna stå upp lite. Det är svårt att hålla sig vaken när det är lite grådisigt ute, det regnar. Och det har varit många, många ord än så länge. Så det är nu varför säger att ni ska stå upp. Det är en liten vändning här i texten också. Det är nästan som man får hålla i sig. Ni har redan läst det, så ni vet ju vad det är som kommer. Håll i er. Jesus skickade hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Det är en skarp vändning i texten. Den tidigare så ömsinta, medkännande och varsamma Jesus, han säger, gå inte ens in i byn. Och det finns ett möjligt generellt svar och ett specifikt svar till detta om just Betsaida. Om ni känner att ni har blivit lite piggare så kan ni sätta er ner och få höra förklaringen här. Eller en möjlig förklaring till vad Jesus kan ha menat med det här. Den generella och den mer specifika. Så den generella delen, det är att Jesus brukade säga till att det som har blivit helade inte skulle berätta något. Och varför då? Jo, Jesus ville inte att det bara skulle spridas att han helar människor. Jesus sa själv till lärjungen att inte säga något för att budskapet skulle inte vara komplett innan Jesu korsfästelse och uppståndelse. Innan de hade förstått Jesu lidande, död för världens synder och uppståndelse för segern över döden, så skulle budskapet vara ofullständigt. Så det var den generella delen till den här gå inte ens in i byn. Den specifika delen, den har med Betsaida att göra. Att det är en bekräftelse på en kommande dom. Betsaida var en stad som hade fått se och erfara många av Jesu mirakler. Men få hade omvänt sig. Det står skrivet i Matteus och Lukas evangeliet kapitel 10. Bland annat, där Jesus själv säger: ve dig Korasin, ve dig Betsaida. För om kraftgärningarna som gjorts i er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig och suttit i säck och aska. Säger Jesus verkligen det här? Han uttalar en dom. Ja, han gör det och han vill varna oss. Det här var ett privat mirakel för lärjungarna med den blinde mannen i två steg. De hade gått ut från sålet, ut från staden. Lärjungarna behövde förstå Jesu kärlek, behövde förstå ömheten, medkänslan, men de behövde också förstå den kommande domen. Och det är inte så konstigt att det krävs en dom om det ska gå ihop sig med en fullt rättvis, allsmäktig Gud. Men det fantastiska med evangeliet är ju att det stannar ju inte där. Det stannar inte med domen. Resten av Markus evangeliet fortsätter med fullt fokus på att återberätta vad Jesus fortsatte att undervisa om, nämligen sitt lidande. Att Jesus skulle komma att lida och dö för våra synder, för att vi som bekänner våra synder och tror på Jesus skulle kunna få en hel relation till en fullständigt helig och rättvis Gud. För att delsummera vad vi har pratat om än så länge. Det finns tre tydliga huvudbudspunkter så här långt. Ett, att texten visar att Jesus är Gud. Han har makt att hela, han är förutsagd, han är den utlovade Messias. Och två är att vi kan förutse kungariket från Gamla testamentet och att han bekräftade. Och tre, att texten bekräftar dom. Och vi kan gå vidare och se, finns det någonting mer med det här helandet? Varför valde Markus att placera helandet just här? Var det bara det fysiska helandet som Markus ville att vi skulle ta till oss, eller var det någonting mer? Så för det så kan vi läsa texten innan från vers 14 i Markus kapitel 8. Häng gärna med där i lånebiblar och era egna biblar. Så lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sade: se upp och akta er för fariséernas surdeg och för Herodes surdeg. De började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem: varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan och ögon som inte ser och öron som inte hör? Det är en kraftfull varning från Jesus som hör ihop med dagens stycke. Lärjungarna, de hade ju vandrat med Jesus och varit nära honom i över 2 år. Och Jesus ville att de skulle förstå. Vad tror ni Jesus menar med fariséernas surdeg? Herodes surdeg? Ja, jag tror Jesus varnade lärjungarna om deras förhärdade hjärtan. Att de inte hade plats för Gud i sina hjärtan. Att de inte lät Jesus få någon plats. Att inte Gud fick komma in och påverka dem. De ville vara sin egna herre. Och något som jag läser mellan raderna är att vi även har ett ansvar för vårt andliga liv. Det är inget oskyldigt att förbli omogen, att förbli andligt blind. Och andlig blindhet, det är inget som man bara blir utan att ha gjort något. Man gör och fattar beslut som till slut resulterar i andlig blindhet. Lärjungarna, de kan nog ha känt sig som om det var det enda heliga. De hade vandrat med Jesus, de hade brytt sig ut från synagogerna. Att de var ju utbryta personer. Och de kanske förstod att yes, nu förstår vi hela sanningen, vi är med Jesus. Men där sammanhanget ödmjukar oss och ödmjukar dem och visar att lärjungarnas ofullständiga, suddiga bild var den riktiga sanningen då. Och det är en sund varning även för oss som en ny, relativt nybliven nystartad församling att vara ödmjuka vad vi tror oss veta. Och generellt givetvis. Och tittar vi vad som kommer efter dagens text i vers 27 så ser vi där, vi läser vers 27. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna runt Caesarea Filippi. På vägen frågar han sina lärjungar: vem säger människorna att jag är? De svarade: Johannes döparen. Men vissa säger Elia och andra någon av profeterna. Och då frågar han dem: och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarar honom: du är Messias. Jesus befallde dem strängt att inte säga det till någon. Så vad hade du sagt om Jesus frågade dig? Vem är Jesus? Är du redo att förklara för någon annan vem är Jesus? Det här är första gången i Markus evangeliet som någon människa bekänner att Jesus är Messias, han är frälsaren. Demoner har sagt att Jesus är Messias, men ingen människa i Markus evangeliet, den kronologiska ordningen. Och det symboliserar en vändpunkt för lärjungarna. Att de nu har förstått att han verkligen är Guds son som ska komma och frälsa världen. Men det är samtidigt tydligt att de fortfarande inte förstår allt. Och för deras och andras skull så ville inte Jesus att det skulle sprida att han var Messias. För att budskapet inte är fullkomligt förrän de förstår Jesu lidande, död och uppståndelse. Som jag tidigare sagt. Går vidare i vers 31. Vi måste nästan få med det för att förstå hela kontexten av detta. Sedan började Jesus undervisa dem. Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldsta och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad och efter 3 dagar uppstå igen. Rakt på sak talar han detta. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom. Men Jesus vände sig om och såg på sina lärjungar och tillrättavisade Petrus med orden: gå bort från mig, Satan! Dina tankar är inte Guds utan människors. Kraftig tillrättavisning med full rätt säkerligen eftersom Jesus sa det. Så Petrus hade ju precis gjort den här klockrena bekännelsen. Ja, men Jesus, du är Messias. Samtidigt så är det så tydligt att han förstod ju inte när han försökte tillrättavisa Jesus. Lärjungarna undrar fortfarande, var är Jesu kungarike? Var är makten som skulle komma? Var är räddningen för Israel och för nationerna? Men är det möjligt att även vi, att även jag kan bära på en liknande omedveten hårdhet som Petrus först hade? Jag kanske behöver komma till Jesus igen. Ödmjuka mig. Och få en mindre suddig bild. Och tänk att Petrus ville ta med det här. Vilken ödmjukhet att ta med den här pinsamma händelsen i den här berättelsen. Till rättavisningen. Om det inte är angeläget för dig att omfamna Jesu död, så försöker dagens berättelse tala om för dig att du fortfarande är blind. Då har du inte insett att det som Jesus kom för att göra, att Jesu uppdrag var att komma och tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Om man inte förstår att han dog för min synd, då är jag fortfarande blind. Denna förståelse behöver vara otroligt angelägen för oss. Hade det varit angeläget för lärjungarna, då hade det inte frågat om ställning och position och om vem som skulle sitta på den högra och vänstra sidan. En ytterligare anledning till helandet i två steg och att Markus valt ut att ha just detta helande just där, tror jag att Markus ville använda helandet som en oförglömlig bild på hur vår andliga blindhet kan helas i steg. Där vi behöver komma till Jesus, bekänna om vår suddiga syn, tillåta oss bli korrigerade och upptäcka vem Gud är. För visst är det väl så? För de flesta av oss så sker det gradvis. Det kommer i omgångar, insikter om Gud. Och att Jesus botar är två steg. Det är för övrigt också det enda miraklet som sker i två steg. Och vi måste hålla det öppet att vi inte är färdiga. Att vi måste fortsätta söka. Sök så ska ni finna. Klappa på porten så ska den öppnas. Det är vi kristna som är sökare. En kristen borde vara en sökare som söker kunskap. Att djupare och djupare och djupare förstå vem Gud är. Och det finns ju inget slut. Han är ju oändlig. Och det är en slutsats som ödmjukar oss. Att vi inte ska tro att vi ser allt bara för att vi kan se lite grann. Så summering. Innan vi avslutar. Så vill jag ta en liten stund. Tänk igenom. Är det någonting som har fastnat idag? Är det någon tanke som du tar med dig? Kanske är det en fråga som gnager. Som du vill ha svar på. Kanske är det en tanke som gjort dig ödmjuk som du tar med dig härifrån? En tanke du lärt dig något om Jesus? En tanke om din helgelse? Kanske någonting som du vill applicera eller någonting du vill titta vidare på? Det har varit så roligt att höra om det hade funnits sådana tankar sen vid kaffet. Så, vad har vi gått igenom idag för att avsluta? Vi har sett att texten visar på att Jesus är Gud. Han har makt att hela. Han är förutsagd att han är den utlovade Messias. Texten förutsäger kungariket och bekräftar samtidigt en kommande dom. Vi har även tagit en omväg för att se på vad vetenskapen och filosofisk bevisföring pekar på att det faktiskt finns en Gud. Att Nya testamentet faktiskt är sant. Och sett en fjärde slutsats, att det oförglömliga fysiska helandet i två steg även liknar lärjungarnas resa till att lära känna Gud där Jesus kan hela vår suddiga syn. Jag vill avsluta med att be. Kära Gud. Hjälp oss att få upptäcka mer av dig. Hjälp oss och led oss. Låt oss få en mer rätt bild av vem du är. Hur stor du är, hur kärleksfull du är, vilken makt du har. Öppna våra ögon så att vi ser undren i din undervisning. Amen.